Inblickspodden kommer i några avsnitt framöver att handla om bostadsbristen. Det behövs fler bostäder och fler lägenheter för de vanliga plånböcker, anser bostadsminister Mehmet Kaplan. Men kan han lova billiga bostäder?
Jag kan lova att regeringen kommer att göra allt för att se till att kommunerna får goda förutsättningar när det gäller instansordningen, regelverket, lösningarna. Och det kommer i sin tur, om det faller väl ut, göra allt goda förutsättningar, gjort möjlighet av instansordningsproblematiken. När det gäller instansordningen, kommunernas möjligheter att jobba med presumtionshyror på mer innovativa sätt. Och det i sin tur förhoppningsvis leder då till, tror jag, då måste en del av det ökade byggandet vara inriktat på lägenheter och bostäder som människor med vanliga plånböcker kan efterfråga. Så att det hänger ihop.
Nej, det där var ju lite taskigt klippt av mig. Vad han egentligen sa kommer senare här i podden. Men jag hörde faktiskt mest en massa svåra ord. Och i valet mellan ja eller nej så tror jag faktiskt att han sa nej. Han kan inte lova några billiga bostäder. Inte i nuläget i alla fall. Han säger att han tror på en aktiv bostadspolitik. Men hans problem är att budgeten inte innehåller några egentliga satsningar på bostäder. Men Mehmet Kaplan hoppas på vår tilläggsbudgeten som kommer nu i juni. I början av mars träffade Mehmet Kaplan elever på Kista folkhögskola. Många av dem berättade att de bor trångt, att hyrorna är höga och att det inte går att få lägenhet genom bostadskön. Och det området, det är Mehmets hemmaplan. Han känner väl till Stockholms högsta bostadstorn till exempel, Kista torn. Som man pratade om, lägenheterna där kostar från drygt 3 miljoner. Och att de byggs, det är bra för de som har råd, sa han. Men han trycker på behovet av billiga lägenheter. Och så försökte han att göra reklam för den modell som finns i Göteborg. Där byggbolagen åtar sig att en del av beståndet som de bygger ska bli billigare hyresrätter.
Göteborgs kommun har ett system där de faktiskt tror att de kan få fram lägenheter som kostar 7000 kronor för en trea. Vad tycker ni om det? 7000 för en trea, är det okej?
Nej, det är
7000 dyrt. Vad betalar du för en trea? Ja, så för en nyproducerad trea. Om de skulle kunna bygga så att det blir 7000 för en trea, en helt ny lägenhet. Det är jätte. Om du betalar 6200 för en trea som är från 1970-talet antagligen, så är 7000 för en lägenhet som byggs idag. Det är liksom, det ska kunna funka.
Ja, här i Kista blir det alltså en diskussion om det billigaste möjliga verkligen var så billigt. När jag efterlyste frågor på Facebook till bostadsministern så var det en som frågade, finns hen? Och det är många som tycker att det saknas en bostadspolitik. Många av de som jag har träffat har sagt så under den här serien som jag har gjort om bostäder. Och jag började fundera på om det är så att rätten till bostad liksom kommer i skymundan på grund av alla TV-program där familjer bygger tjusiga hus eller kastar ut omoderna kök. Eller ja, inredningsmagasin som fokuserar på den rätta men personliga känslan.
Jag tog med den här tidningen, Sköna Hem.
Ja.
Jag tittat i några. Den här brukar du läsa.
Ja, alltså det. Jag har en del av. Jag har ett stort läsintresse och för mig så, just Sköna Hem är det inte så ofta som jag har läst. Men däremot så brukar det vara bilagor till tidningarna som jag har också.
För just det här numret handlade till exempel om, det var rubriken Stilsäkra hem, superlyxiga, funkisvåningen och trendig fjälldröm, lyxigt och lekfullt. Och den där lyxigt och lekfullt, det var en familj från Lidingö som sålde sin villa och flyttade in på 240 kvadrat och gjorde om allt. Tre badrum, var ett med hammam, en modinglaset och så vidare. De tyckte att ungarna har mer frihet nu att göra vad de vill. Den där.
Just det, här är den.
Hur tror du att den här typen av journalistik, för den är väldigt populär och det är ju väldigt lockande läsning och så. Hur tror du att den journalistiken påverkar oss?
Alltså, det här är ju en kommersiell tidning som säljs och det går att prenumerera på den. Och, så den hittar ju de läsare som finns liksom, i vårt land som är intresserade av inredning och reportage, hemma hos reportage och liknande. Och jag tror det är viktigt att det finns, liksom, när det finns en efterfrågan så finns det också ett utbud som tillmötesgår detta. Medan andra kanske läser Hem och Hyra, som är Hyresgästföreningens tidning. Eller som jag, alltså får bilagor tillsammans med tidningarna och bläddrar i dem. Och jag tror att olika upplåtelseformer är bra. Alltså bostadsrätt, villor, äganderätt, hyresrätter och kunna hyra i andra hand där beståndet utnyttjas på ett bra sätt. Att tycka att det ena sättet skulle vara bättre eller mer smakligt än andra, det är, som bostadsminister så är det inte riktigt min roll. Men jag vet att det finns också en enorm bredd i alltså det har blivit mer och mer livsstilsbetonande magasin. Och det är allt ifrån liksom idrott, uteliv och trädgård och hem. Så att det finns liksom en flora av detta. Och,
för det jag tänker på den här familjen då som har renoverat en lägenhet på 240 kvadrat i innerstan har förmodligen fått 100 000 i rotavdrag för att göra det här.
Mm.
Är det en viktig bra prioritering för regeringens pengar?
Alltså vi har ju inga förslag på att ta bort rotavdraget. Alltså rotavdraget är en oerhört viktig del av hur vi får ett befintligt bestånd att kunna rustas upp på ett smart sätt nära de boende.
Och men inför förra valet så hade ni förslag om att rotavdraget också skulle införas för hyresgäster. Då.
Mm.
Alltså det försvann inför höstens val.
Ja, alltså det är väldigt mycket av den typen av frågor är ju helt beroende av utrymmet i budgeten. Vi har ju ett väldigt ett prekär situation. Ja, vi jobbar ju nu med kommande budgetar och där finns många olika frågor som vi har spelat in och som jag kommer att presentera så småningom. Men det är så att rotavdraget i sin nuvarande form har varit väldigt, väldigt viktig för att rusta upp. Och många gör ju byta ut fönster, många gör vindsisoleringar och det bidrar ju till att det befintliga beståndet faktiskt får ett bättre och klimatsmartare sätt. En del tycker
då att det handlar om att bygga 3 badrum och ett hammam istället för att just rusta upp miljöprogrammet där det verkligen behövs i grunden.
Mm. Och det är därför vi också införde pengar för upprustning av miljonprogrammet. För vi upplevde att även miljonprogrammet behöver en upprustning och den upprustningen kan inte belastas hyresgästerna enbart utan det måste faktiskt staten vara med och ta eftersom staten betalar idag ligger väl 14-15 miljarder på ROT och RUT. Och sen är det så att alltså, människor måste kunna se på vilket sätt ditt boende kan få liksom ett mervärde och för en del så är det att tilläggsisolera vinden och byta ut fönstren. För andra så kan det vara att göra om badrummet och säkerställa att det inte uppstår fuktskador och så vidare. Så det finns många, många olika. Och så finns det också de som tycker att det är liksom värt att lägga ner pengar. För 2 vuxna så innebär det ju 100 000 kronor avdrag som man skulle kunna göra i ett vanligt hushåll och då väljer en del att göra det på det sättet.
Det som jag också ser i det här reportaget är väl kanske att det är en medelklass. Att bostadsfrågan för medelklassen det kan handla om sådana här saker som hur man ska rusta upp sitt boende. Jag tänker i England så har medelklassen börjat drabbats väldigt hårt och att det är först då som det blir en ordentlig fråga på den politiska agendan.
Mm.
Varför är inte bostadsfrågan så het i Sverige på den politiska agendan, tror du?
Det finns ett innanförskap och ett utanförskap perspektiv i detta. Vi som äger våra bostäder eller hyr dem med förstahandskontrakt, vi har väldigt svårt att se hur de som inte har detta privilegium har det. Därför är min roll att vara väldigt lyhörd, och det är det som jag är när jag ger Boverket i uppdrag att se vad är det som har hänt efter regelförändringarna. Så en uppföljning måste göras på andrahandsmarknaden, alltså vad hände. Jag är lyhörd för att se vad för typ av olika incitament att bygga mer skapar för bieffekter. Sen är bostadsfrågan väldigt aktuell eftersom det finns en sån enorm brist. Även för den här familjen, deras barn ska ju också ut, eventuella barn ska ju också ut på bostadsmarknaden. Och det är möjligt att de kanske har köpt en bostadsrätt. Men om de har tre barn så kommer ju två av barnen kanske flytta till en annan studieort. Och då kommer de råka illa ut på grund av att det råder bostadsbrist. Eller att andrahandshyrorna enligt de här signalerna vi får är väldigt, väldigt höga. Så att det här påverkar alla. Så att jag skulle inte vilja säga att det här är en icke-fråga för befolkningen eller politiken, utan det är en allra högsta grad levande fråga. Och jag kommer att jobba för att den ska vara också levande fortsättningsvis, för Sverige behöver en aktiv bostadspolitik, och vi har under för många år sett en övertro på att marknaden ensamt ska lösa denna fråga, och det har den inte gjort.
Under besöket i Kista folkhögskola så berättade Mehmet Kaplan att mycket ministertid har gått åt till den här frågan om extravalet och att han knappt hunnit sätta igång sitt arbete. Men vad är då hans viktigaste uppgift som han ser det?
Det viktigaste är ju situationen som vi har nu och hur den ska lösas, nämligen bostadsbristen. Vi har ju en enorm stor bostadsbrist som har genererats under lång tid. Och min utmaning och regeringens utmaning är att se till att få igång byggandet med bättre och större liksom sikt, så att det blir fler bostäder. Och det är den egentligen grundläggande rastret som läggs på många andra politikområden också. Arbetsmarknadspolitik inte minst, där företag som söker kompetens inte får möjlighet att få den rätta kompetensen till orten för att det inte finns bostäder. När unga människor söker till en studieplats måste tacka nej eller räkna med att under lång tid, under studietiden, inte ha någon plats att bo på studieorten. Så att bostadsbristen den överskuggar allt annat, kan man säga.
Och vad ska ni göra då?
Regeringen har ju antagit ett mål om 250 000 bostäder fram till 2020. Och det är ett mål som om den är då räknad på ett sådant sätt så att vi ska, om den uppfylls, vilket vi jobbar då för att den ska, så kommer den att täcka upp en viktig och stor del av den bostadsbrist som finns. Vi har många olika bitar som samverkar för att få igång byggandet ännu mer. En av dem som vi har fått igång och som vi har lagt ett uppdrag på Trafikverket, eftersom det finns pengar i budgeten, det är det vi kallar för stadsmiljöavtal. Det är alltså incitament för kommunerna att bygga mer och i utbyte då få medfinansiering till kollektivtrafikens utbyggnad. Och ekvationen går ihop på så sätt att många kommuner idag har mark, men de får ingenting byggt på den. Och om man drar kollektivtrafik till de ställena så kommer värdet på den här marken plötsligt öka, och då kommer byggbolagen att vilja bygga där. Så att, och det har vi sett hur gensvaret har blivit väldigt positivt. Malmö var en av de kommuner som var ute och berättade att de har en plan på spårvagn som Malmö inte har haft. Och då kommer perifera lägen att bli A-lägen, alltså bli värda att bygga på enligt det system som finns idag. Ett annat spår som vi jobbar med är regelförenklingar. Och där har vi som bäst på och håller på med ett arbete på departementet som med bullerfrågan. Buller är ju en fråga som inte bara rör boende utan också människohälsan. Det hör ihop. Och om människor riskerar sin hälsa på grund av buller så måste det tas i beaktande nu på var man bygger och hur man kan bygga. Och idag så vet vi ju att det går att bygga på ett sånt sätt så att inomhus så klarar det av rätt så höga kriterier för byggande. Men det som kallas för fasadbuller, alltså det som om du öppnar ditt sovrumsfönster så är det viktigt att veta hur buller samverkar då för, så, och kan vara en risk för människohälsan. Och genom att ha en förordning som samordnar dessa kriterier så tror vi att fler platser kommer att vara möjliga att kunna bygga framförallt mindre lägenheter. Och det är en stor brist idag där unga studenter då inte har någonstans att bo i många, många kommuner. Ett annat område som vi jobbar med är att se över instansordningen. Alltså när man överklagar ett ärende om bygglov så tar det idag, tycker jag, orimligt lång tid innan byggstart kan påbörjas.
Och där är ni ganska överens med alliansregeringen också då, att göra regelförändringar? Eller
ja, alltså, egentligen vill ju alla göra det enklare så att det byggs mer. Men när man gör det så måste man vara väldigt bred i sin analys och få med så många parametrar som möjligt. För ibland så kan man antingen vara dumsnål eller skynda för fort fram. Och i byggsektorn lämpar sig väldigt illa för den typen av snabbtänk. För en bostad, en fastighet ska ju stå 50-100 år. Man bygger ju inte för några år bara. Och det gör att det finns ett behov av att ha väl genomtänkta lösningar. Och instansordningen är en sån spår som vi jobbar med. Och sen är det ju så att 290 stycken kommuner, de har ju många, många gånger olika förutsättningar för bostadssektorn. Nästan hälften av dem rapporterar ingen bostadsbrist till exempel. Men den andra hälften säger att det finns en bostadsbrist. Och det märks särskilt mycket i storstäderna. Och då är det viktigt att vi skapar goda förutsättningar för branschen. Som måste vara långsiktiga förutsättningar. Jag tycker att det är ansvarslöst att ändra på förutsättningar snabbt från mandatperiod till mandatperiod, utan både branschen men också medborgarna måste kunna förutsätta att vi faktiskt tänker längre än vart fjärde år. Och det är min plikt att se till att det blir en långsiktighet i en aktiv bostadspolitik. Och det är också någonting som det har framförts kritik mot, just att man inte har haft en aktiv bostadspolitik tidigare. Och man har trott att marknaden ensamt kan lösa alla utmaningar. Och det har vi ju sett, att marknaden kan inte ensamt lösa alla utmaningar, utan vi får då en situation där plånboken är det enda som spelar roll. Och det är en stor utmaning.
Så ditt mål är en aktiv bostadspolitik?
Ja, regeringen har satt det som ett grundläggande mål och statsministern läser upp det i sin regeringsförklaring. Och där finns 250 000 bostäder fram till 2020 omnämnt. Vi har en situation där riksdagen röstade igenom en budget som inte då i grunden tror på att en aktiv bostadspolitik behövs, utan tänkte fortsätta med det som de 8 åren egentligen var ett facit av. Och vi får göra det bästa av situationen. Vi har, som jag sa tidigare, också stadsbyggnadsavtalen som är 500 miljoner kronor till att börja med. Men det finns ju inga övriga medel i den budget som riksdagen antog, som då Alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna röstade igenom. Så vi tar nya tag inför framtida budgetar.
Och det som ni hade innehöll ju inte några stora satsningar heller från början. Man tänker på miljonprogrammets upprustning.
Ja, en del. Det var en del, och det var stadsmiljöavtalet med en annan del. Det var en bostadsmiljard då för att se hur vi skulle hantera kommunernas byggande. Så det fanns några olika delar, och framförallt så var det också en viljeriktning i budgeten. Och när man skriver budgetar, jag har ju suttit i riksdagen i 8 år, så jag vet hur arbetet går till från riksdagshåll. Så har man ju oftast både pengar för det året som kommer, men också en idéinriktning för kommande år, för de kommande 4 år oftast. Och allt det försvann ju i och med att man antog en annan budget. Miljonprogrammens upprustning var ju en oerhört viktig, skulle jag vilja säga, skiljande del mellan vad en aktiv bostadspolitik är och vad en mer marknaden löser ensamt allt idé om bostadsmarknaden. Och det var väldigt synd, för det gör ju då att många människor som bor i miljonprogrammen nu får vänta ett tag på att få sina upprustningar på det sätt som det faktiskt gagnar inte bara individen eller området utan hela samhället. För här ingick en omställningsidé där vi faktiskt får till en energieffektivisering samtidigt som vi rustar upp. För det är en av de stora problemen idag, är att miljonprogrammen läcker ju energi. Alltså, det är ju allt annat än energismart byggande. Det var väl kanske inte det som var målet när man byggde det på 60-70-talen. Men vi har ju sett så många sidoeffekter av det, så att det har inte kunnat undgå någon. Och ungefär en tredjedel har rustats upp. Många rustas upp på ett energismart sätt. Våra pengar skulle vara incitament för att göra det där lilla extra som man kanske normalt inte gör vid en upprustning.
Och de pengarna är borta. I hyror och så?
Det där är ju, jag lever ju mitt uppe i det. Jag har bott länge i Järvafältet, bor fortfarande där ute. Numera i ett radhus, tidigare 17 år i Husby hyresrätt. Och mina föräldrar
i
bor
miljonprogrammet,
i miljonprogrammet. Och jag är uppvuxen i Rinkeby. Så att för mig är betongen, har varit hemma väldigt mycket. Och det mina föräldrar, för deras hus var ett av dem som ska rustas upp. När de fick reda på att det skulle, hyrorna skulle kunna gå upp med 30-40%, så blev de panikslagna och tänkte, var ska vi bo? För vi kommer inte ha råd med detta, sa de. Tack och lov så lyssnade politikerna i kommunen och gjorde mer en annan typ av upprustning som nu förhoppningsvis leder till smärre uppgångar. Vår ingång är att boendeinflytandet måste finnas med från planeringsstadiet. Alltså inte som det är nu, att boende kommer in månaderna innan man börjar själva projektet, utan det måste finnas med innan. Och,
skulle det ha funnits pengar för att subventionera hyran där också? Eller
Pengarna som vi då har hade och som blev nedröstade och som också aviserade ännu mer pengar i kommande budgetar. Det var pengar som skulle leda till att vi får energieffektivisering i upprustningen som inte kommer att belasta fastighetsägaren. För om du stoppar in pengar i en upprustning så är det ju naturligtvis så att den som gör upprustningen får mindre kostnader för den upprustningen. Och vår idé är att de som bor i hyresrätt idag, redan om de har bott där 10, 20, 30 år, vilket många har gjort, de har ju redan betalat in många gånger om det som egentligen behövs för upprustning. Sen att bolagen, oavsett om det är privata eller kommunala, har valt att ha en annan modell. Vi såg ju de här rapporteringarna om att allmännyttan i Stockholm hade, alltså man hade använt pengarna till helt andra saker än själva boendet. Det är sånt som politiska majoriteter då tar beslut om. Och jag är glad över att den rödgrön-rosa majoriteten i Stockholm nu faktiskt har en viljeinriktning som pekar åt ett annat håll. Bland annat så har de gett uppdrag till de kommunala bolagen om att bygga dubbelt så mycket till exempel. Så att alla frågor går in i varandra, kan man säga.
Vad skulle du ha gjort om du hade varit bostadsminister de senaste 30 åren?
Alltså, jag som miljöpartist så hade jag nog inte kunnat vara det så länge, för vi har rotationsprinciper, vilket jag tycker är väldigt, väldigt bra. Man ska inte sitta för länge på sin post. Men hypotetiskt så... snarare så här att vi sitter 3 mandatperioder i rad på en post. Och därför så... Men om jag hade fått vara med tidigare så lyfter vi fram ett antal frågor. Den ena handlar ju om boendeinflytande när det gäller hyresrätter. Den annan handlar om hur det byggs och vilka som är med i processerna. Vi har en situation i Sverige idag där mark finns och byggbolagen har tillgång till den marken. Men det byggs inte på de markerna. Och då är frågan vad felet begås. Jag identifierar det som att det är staden och orten som sådan som har brister i hur man har satt ihop eller stadsutvecklat. Och det är någonting som är nytt. Jag är ju inte bara bostadsminister, jag är också stadsutvecklingsminister. Och det har inte funnits tidigare. Och tanken där är att bostadspolitik går inte att ensamt förklara de problem och utmaningar som finns, utan vi måste se på orten och staden som en helhet. Och där finns kollektivtrafik som en oerhört viktig del. Det finns hur man ser på det allmänna utrymmet. Där flickor och kvinnor, till exempel ett jämställdhetsperspektiv, där flickor och kvinnor har en perifer plats i stadsutrymmet. På grund av att vi har byggt under många, många årtionden för bilen i våra städer. Vi har en infrastruktur där satsningar på kollektivtrafik är en mindre del av de offentliga utgifterna jämfört med hur vi bygger för resten av samhället. Och det gör att det blir en obalans. Så att ett mer jämställt byggande där staden växer på ett sånt sätt som gör att alla får plats på lika villkor. Ett byggande som är långsiktigt hållbart där hus som egentligen inte aldrig borde ha byggts på grund av att de har så låga och dåliga energivärden. Där tänket om att det här huset ska stå i 100 år kanske aldrig fanns från början, utan man tänkte bara en liksom 4 väggar och ett tak i princip. Att energieffektiva och klimatsmarta tänket måste få vara med från början. Men jag är idag bostadsminister sen i oktober, så att jag tittar inte så mycket tillbaka och tänker att så här borde man ha gjort. Så det är egentligen mer på din fråga, utan jag tänker mer vad kan man göra från nu. Och då ser jag alla de här bitarna. Jag ser att vi kan hjälpa kommunerna att bygga ut kollektivtrafiken. Jag ser att vi kan regelförenkla. Jag ser att instansordningen kan göras om så att det går fortare, själva processen från överklagande, som är en viktig del. Att överklaga är ju en demokratisk process som handlar om vårt gemensamma utrymme. Och vi ser i andra länder, jag vet att ni har skrivit om det här med generation rent, alltså i England. London brukar ju oftast lyftas fram som ett intressant exempel på hur saker och ting fungerar eller inte fungerar. Och där har vi en situation där människor i en radie av 3 mil från London inte längre har råd att bo, för att gentrifieringen har gått så hårt åt. Och gentrifiering sker ju på ett naturligt sätt när det blir en ökning av antal invånare. Men om politiken inte är med och parerar detta, så finns det en risk att det kan bli som i det artikeln som ni har på er tidning nu. Och den typen av problematik ser vi också här i Sverige. Alltså Stockholm, Göteborg, Malmö inte minst. Det är de städer då som mycket tack vare att det finns en idé om att vi vill skapa en sammanhållen stad, ändå kan hålla ihop staden. Men det går att göra ännu mer på det.
Mm. Hur ser du på prisbilden i Stockholm? Jag såg nya lägenheter i Liljeholmskajen där det kostade en 5 var ute nu för 13,8 miljoner.
Mm.
Och jag hörde om några som hyrde i andra hand. Det var en etta för 15 000 där de delade tre personer då. Och sen har vi nyproduktionen där hyrorna är på 2 000 kronor kvadraten. Vilket kanske en tvåa ger kanske 10 000 då.
Mm. Ja, så jag har ju hört och sett signalerna om andrahandsmarknaden, som är ett av de exemplen du tar upp, där när den här regelförändringen trädde i kraft så öppnade upp möjligheten för att det befintliga boståndet skulle utnyttjas mer effektivt. Och på det sättet så var det en viktig regelförändring. Men det har också, enligt de signaler vi får, lett till andra inte så önskvärda effekter, som att andrahandshyrorna verkar, så som de signaler vi får, har gått upp väldigt, väldigt mycket. Så jag har gett Boverket i uppdrag att följa upp den här regelförändringen och se vad är det som egentligen har hänt. För jag får många sådana signaler, inte minst från ungdomar och studenter, som är de som har svagast förankring på bostadsmarknaden.
Det kanske blir en generation hyra i andra hand här.
Ja, så det är många sådana signaler vi får, och man måste ta dem på allvar. Att bortse helt från det tycker jag är oansvarigt. Att bara köra på som om det egentligen inte händer, bara för att vi då, för det finns en tydlig innanför och utanför problematik i detta. Alltså vi som har förstahandskontrakt eller äger vår bostad, för oss så spelar det ingen roll att andrahandshyrorna är så höga. Till och med så kan det ju gagna en och annan som kanske vill hyra ut sin bostadsrätt till någon, så kan man ju få ut väldigt mycket pengar än tidigare. Så att det är ett ansvar vi har. När det gäller nyproduktion så finns det en utredning nu som kommer att presentera sitt förslag till hösten, konkurrensutredningen. För väldigt mycket tyder på att det inte riktigt funkar. Att vi har i Sverige en jämfört med liksom andra jämförbara länder en högre kostnad för nybyggen i Sverige. Och där gjorde den förra regeringen rätt genom att tillsätta en utredning för att ta reda på vad är det för mekanismer som gör att det kostar mer att bygga i Sverige jämfört med andra jämförbara länder. Och så att på det sättet så följer jag detta väldigt noga. När det gäller hyresrätter som då produceras. För det första så byggs det för lite hyresrätter. Och för det andra så det som byggs är väldigt, väldigt dyrt. Och då har vi sett ett antal innovativa sätt att vända på steken. Och där är Göteborg ett intressant exempel. Där man för första gången använder det som kallas för presumtionshyra. Genom att sätta lägre hyror på en del av beståndet. Jag tror det är Frihamnen i Göteborg. Och jag följer det väldigt noga och nära för att se, är det här en modell som andra kommuner kan lära av och också genomföra. När de först gick ut med det, Göteborgs kommun, och sa att här ska vi testa med presumtionshyror och sätta lägre priser, så var det flera aktörer inom byggbranschen som sa att det här kommer aldrig gå, ingen kommer vilja bygga där. Men faktum är att de har faktiskt fått flera bolag som har gått in och sagt att vi kommer att klara detta. Och sen har vi då de allmännyttiga bolagen, och det är en väldigt, väldigt intressant modell i Sverige jämfört med många andra länder. SABO då, som är de allmännyttiga bolagens samma organisation, de har ju utvecklat en modell som de kallar för kombohus. Det är standardiserade husmodeller som lämpar sig väldigt väl för vissa typer av mark, och där man kapar en hel del av kostnaden med projektering och ritning och allt annat genom att avropa den typen av modeller som de har tagit fram. Och nästan alla allmännyttiga bolag är medlemmar av SABO. Och jag var med i höstas och delade ut ett pris för bästa kombohus. Och där har de parametrarna med miljötänket, de har parametrarna med yteffektivitet och dessutom en planlösning som är modern och bra. Och där så får man ner kostnaderna per kvadratmeter så att det blir lägenheter som människor med normala plånböcker kan efterfråga. Så att det händer väldigt mycket på olika områden, och min roll är ett, att följa det här väldigt noga så att, för att kunna förstå vad det är som händer. Och två, se till att det får spridning om det faktiskt funkar. Mm. Och tre, om det finns asymmetri, alltså problem på marknaden och att vi får sådana signaler som att hyrorna i andra hand har blivit så höga som det påstås. Då måste vi också agera utifrån detta. Så att jag är på och har som avsikt att det ska föras en aktiv bostadspolitik. Men vi ska heller inte vara, alltså det ska skyndas på ett sätt som gör att marknaden vet om förutsättningarna. För det är det sämsta vi skulle göra om vi skulle hasta igenom förändringar snabbt. För då skulle vi kunna få effekter som är kanske gynnsamma idag, men om 5 år så kanske det får sådana baksidor som till exempel genomförandet av fastighetsskatteborttagningen. Där man idag så är ekonomerna överens om att när man tog bort fastighetsskatten så borde man också samtidigt ha hanterat andra delar av beskattningen och avgifterna. Man tog bara bort fastighetsskatten och då löste det ju ett problem då. Men det skapade ju inlåsningseffekter som vi lider av fortfarande idag, 7-8 år senare.
Kan du lova fler billiga bostäder?
Jag kan lova att regeringen kommer att göra allt vi kan för att se till att kommunerna får goda förutsättningar när det gäller regelverket, när det gäller instansordningen, så att de kan göra de här innovativa lösningarna som jag har sett ett antal exempel på. Och det kommer i sin tur förhoppningsvis att leda till lägre hyror. Vi har sett just Göteborg är ett sådant exempel som om det faller väl ut så tror jag att många kommuner faktiskt kommer att använda sig av den modellen. Och vi har redan genom att ha pengar i budgeten för stadsmiljöavtal gjort möjlighet av den mark som kommunen äger och som finns idag i periferin faktiskt blir möjligt att bebygga för byggbolagen genom att det dras kollektivtrafik. Och det i sin tur förhoppningsvis leder då till att det blir ny mark som upplåtes. För attraktiv mark är ju dyr. Och om man får in mer mark som anses vara attraktiv så kan man förhoppningsvis få ner priserna. Så att en kombination av Sabos, de här kombehusen, kommunernas möjligheter att jobba med presumtionshyror på mer innovativa sätt och regelförenklingar och instansordningsproblematiken tror jag kan få igång byggandet. Och då måste en del av det ökade byggandet vara inriktat på lägenheter och bostäder som människor med vanliga plånböcker kan efterfråga. Så att det hänger ihop.
Sen är det också en fråga om den så kallade hyrskatten. Då, att villkoren för att hyra är sämre, orättvisa jämfört med att äga sitt boende. Och frågan var väl egentligen när kommer ni att göra de här villkoren jämlika?
Vi har för tillfället inga sådana förslag. Utan vi inväntar ett antal utredningar som ligger ute nu. Den ena är Bostadsplaneringskommittén som är en parlamentarisk utredning där partierna har företrädare. Och de företrädarna sitter som bäst nu. Egentligen skulle de vara klara nästa månad. Men jag har förlängt deras tid till sommaren. Och de håller som bäst nu på att se vad finns det parlamentarisk majoritet kring. Alltså, och det arbetet inväntar jag. För att det vore osmart att gå händelserna i förväg. Så att jag vill veta ungefär var partierna ligger i frågan innan vi tar helhetsgreppet just kring detta. Sen är det ju också så att själva, om man tittar på det parlamentariska läget så finns det ju lite olika viljor. Det finns en del partier som vill införa något som skulle kunna liknas vid marknadshyror. De säger inte det på det sättet exakt, men medan andra tycker att nej, det bör vara på ett helt annat sätt, alltså att man bör reglera mer. Och för att få reda på så kommer jag att invänta detta. Så att jag motser just den här.
Men vad tycker du själv då? Att det är skillnader här mellan att hyra till exempel vad gäller ROT-avdrag?
Det har under lång tid varit så att den som äger sin bostad har tack vare ränteavdraget, fastighetsskattens borttagande och olika typer av avdrag faktiskt har haft ett förmånligare system. Samtidigt så är det ju så att den som äger sin bostad har gjort en egen satsning. Alltså det finns ju pengar inblandat. Så att man har ju, skulle man kunna säga, köpt en del av den här typen av incitament. Men den som hyr har ju ett annat typ av boende. Jag har ju bott i hyresrätt större delar av mitt liv. Den flexibilitet som det boendet har ju inte den som äger sitt boende riktigt. Så att, och för tillfället så är det ju extra förmånligt att äga sin bostad eftersom räntorna ligger som de ligger. Så att du för ett radhus kanske inte har mer än 7, 8, 10 000 kronor i månaden. Medan den som bor i en liten etta hyresrätt betalar nästan lika mycket. Så att, men historiskt...
Du tyckte att det var
rätt. Jag försökte bara beskriva hur jag ser på bilden. Alltså, det finns fördelar och nackdelar med båda delarna. Idag är det särdeles förmånligt att bo i bostadsrätt och hus, tycker jag. Och det beror på konjunkturen. Medan det finns ju de som... De berättar ju om 80-90-talet när det var räntan låg väldigt, väldigt mycket högre än idag. Och då var ju de som ägde sin fastighet tvungna att ha den här typen av subventioner för att klara av att överhuvudtaget kunna äga och ligga ute med en sån summa pengar.
Ja, snart kommer nästa Inbyggspodd där vi fortsätter i bostadsspåret. Så länge kan du gå in på Arbetets hemsida eller Facebookflöde och tycka till om bostadspolitiken. Vad behöver förändras? Eller du kanske bara vill berätta lite grann om din egen bostadssituation. Maila mig också gärna på cr@arbetet.se.